Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Denna söndagens tema är Jesus helgar hemmet. Predikotexten är lång, från Johannes evangeliets fjärde kapitel, verserna 5-26. Och vi ska läsa den efterhand i stycken. Ämnet för den här predikotexten är Jesus som själavårdare. Det står inte i Bibeln, men det är det som vi ska avhandla idag. Men vi ska börja med att be. Käre Jesus, kom du och lär oss att tala med våra medmänniskor på ett sätt som öppnar möjligheterna att dela evangeliet med dem. Tala idag till oss och öppna ditt ord för oss. Amen. Hur ska vi evangelisera bland medmänniskor i vår tid? Vad ska vi säga? Hur snart ska vi börja tala om synd, nåd och frälsning? Vår långa text om Jesus och den samaritiska kvinnan som vi ska lyssna till efterhand är en berättelse som endast Johannes återger. Det är ett utmärkt exempel på hur Jesus närmade sig människor som behövde frälsning. Kanske utan att veta det själva och utan att ha en aning om hur de skulle hitta den. Vi ska börja med redan vers 4, versen före vår text, för den innehåller en intressant detalj. Och vi tar det med för sammanhangets skull. Han, alltså Jesus, måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Jesus måste ta vägen genom Samarien. Varför måste han det? Den normala vägen från Judén till Galileen för judarna som inte ville möta samariterna, den gick på östra sidan om Jordanfloden. Man ville undvika kontakt med samariterna eller samarierna som en del bibelöversättningar skriver. Samariterna var ett blandfolk. På 700-talet före Kristus hade assyrierna slagit sönder nordriket Israel, fört bort det allra mesta av befolkningen till Assyrien. Istället hade man fört dit en del andra folk, hedniska folk. Men det var ju så på den här tiden att också hedningarna frågade vilken gud är det man dyrkar på den ort dit man kommer. Och så ville man anpassa sig. Så den religion som blev rådande i det här området blev en blandreligion. Man hade ett eget tempel på berget Gerizim, där alldeles nära den här staden som ligger mellan de två bergen som vi känner från femte Mosebok, Gerizim och Ebal. Den här platsen är välkänd från patriarktiden, men då under namnet Sikem. Det kan hända att det är lite olika byar, men det är ungefär på samma ställe. Idag är det staden Nablus. Jesus måste alltså ta den för judarna ovanliga vägen som gick rakt in i Samarien just här. Vi kan också råka in i såna här situationer. Skillnaden är att vi inte kan veta vad som ska ske. Jesus visste. Vi kanske upplever att vi har en otrevlig situation för oss om vi väljer en viss väg. Vi kanske själva helst vill undvika en sådan situation. Hur väljer vi? Ja, om vi har möjlighet att välja, väljer vi vanligtvis den mera behagliga vägen. Vi väljer det handlingssätt som ger minst obehag. Andra gånger kan hända Gud stänger en väg helt och hållet för oss. Som vi har läst i bibelstudierna att den helige ande gjorde med aposteln Paulus och Silas. Han hindrade dem att predika ordet i Asien och hindra dem från att gå till Bitynien. Istället ledde han dem över till Makedonien, till Europa. Det här kan Gud göra efter sin allmakt när han önskar, men vanligen gör han det inte. Så läser vi vidare. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som en jude be mig som en samaritisk kvinna om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Det står ingenting om varför Jesus måste ta vägen genom Samarien. Kanske det var ett hinder på andra sidan. Men vi kan anta att Jesus visste att han skulle möta den här kvinnan. Han har ju ett gudomligt förutvetande. Och han undvek då inte den väg som andra upplevde obehaglig. Och som de helst skulle ha sluppit att gå. Hur gör nu Jesus när han ser den här kvinnan? Hugger han rakt in på och dömer henne och berättar att han kan hjälpa henne, han kan frälsa henne från hennes synder? Nej. Han går en lång väg runt, kan vi tycka. Han använder sig av situationen som råder då. Kvinnan kommer till brunnen vid en ovanlig tid på dagen. Det var middagstiden när det var som hetast. Den tiden brukade inte kvinnorna gå och hämta vatten. Hon vill tydligen undvika kontakt med andra. Och nu tilltalar Jesus kvinnan, även om det för judarna var någonting alldeles galet att tala med en samaritisk kvinna. Han tilltalar henne i en helt naturlig och vardaglig sak. Han ber om något att dricka. Vad kan vara naturligare än det? Han är en sann människa, därmed är han trött, svettig och törstig. Men kvinnan reagerar, för det här var någonting verkligen ovanligt. Att en judisk man tilltalar en samaritisk kvinna. Därför blir hon förvånad och frågar hur han som är en jude kan tala med henne. Och be henne att dricka, och någonting att dricka. Johannes ser det som viktigt att förklara det här också genom en inskjuten sats. Att judarna brukar inte umgås med samariterna. För att vi ska förstå det här. Varför kvinnan blev förvånad. Jag ska skjuta in här en liten berättelse som jag nyligen har läst. Om en amerikansk pastor som klädde sig som en hippie. I trasiga jeans och spöka ut sig. Hans hustru tog på sig en minikjol. Så gick det till en kyrka. Så fick han uppleva att människorna där inte ville ha med dem att göra. De blev inte välkomnade som de andra blev. Som förde sig och gjorde som det hörde till etiketten. De blev inte önskade tillbaka. En av kyrkorna som de besökte, de gick i många kyrkor, var en sådan där han själv hade predikat för några år sedan. Inte ens där kände de igen honom. De såg bara hans yttre, för dem var det anstötligt. Hur skulle vi handla i en sån situation? Skulle vi se sådana som människor som Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa? Eller skulle det bli långa blickar och lite viskande och en känsla för de som kommer att här passar vi inte. Det gör kanske bäst i att gå ut och inte komma igen. Vi har orsak att tänka efter vilka vi egentligen vill rikta oss till med vår verksamhet. Är vi nöjda med att samla omkring oss sådana som tänker som vi, som klär oss som vi, klär sig som vi, och som passar ihop med oss? Eller har vi något att ge dem som går främmande för evangeliet? Har vi tid att stanna upp och samtala med främmande människor som vi möter i vår vardag? Till exempel sådana som inte riktigt är respektabla. Har vi lust att bli vänner med sådana som inte har samma kultur eller bakgrund som vi? Det är kanske inte nödvändigt att vi målmedvetet söker upp dem. Det händer då och då att sådana kommer till oss, så att vi borde kunna se att Gud har sänt dem i vår väg. Bara vi har öppnat sinnen. Vi ska läsa vad Jesus svarar. Om du kände till Guds gåva och vet och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är du väl för mer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus väcker kvinnans intresse genom att antyda sin gudomlighet. Han gör det inte öppet först. Han får kvinnan att ställa frågor. Han talar om levande vatten, och det är någonting som kvinnan inte riktigt förstår. Hon tror att det handlar om källvattnet som kommer in i den här brunnen. Brunnen var 32 meter djup. Den finns ännu idag, sägs det. Hon förundras över att han skulle kunna ge henne källvatten, levande källvatten, då han inte ens har en skopa. Hör vi vad Jesus svarar. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig av det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Som svar på kvinnans frågor kan Jesus nu närmare förklara vad det är för slags vatten han menar. Det handlar om något annat än vanligt fysiskt vatten. Det är inte ens frågan om mineralvatten med någon undergörande karaktär, väldigt hälsosamt vatten som man ibland söker för att dricka. Han talar om evigt liv, om ett flöde som har sin källa hos honom själv. Han talar om en ny födelse till trons gemenskap med honom, liv och gemenskap för evigt. Men kvinnan är ännu inte med på noterna. Det här förstår hon inte. Hon behöver undervisas grundligare. Hon tror ännu att det handlar om fysiskt vatten. Även om det på något sätt fungerar som ett mirakel så att man inte blir törstig om man dricker det vattnet. Kanske finns det lite av ironi i hennes ord då hon ber Jesus ge henne sådant vatten som man inte mer blir törstig av. Kvinnan är nu så nyfiken på Jesus och vad han undervisar att hon gärna lyssnar till vad han säger. Det här är den första förutsättningen för att Gud ska kunna gripa in, att man lyssnar till vad han säger. Om vi ska kunna förmedla evangeliet till dagens människor måste vi först nå en position där de lyssnar till oss. Det här tror en del att vi kan uppnå genom att göra gudstjänsterna intressanta. Genom att locka människor med modern musik, teater, dans, spektakel, till och med att man kallar politiker att predika, som man har gjort i vissa kyrkor. Men det här är inte rätt sätt. Det är evangeliet, inte konsterna, som föder tro. Först handlar det om att möta människorna mitt i deras behov. Kvinnan hämtade vatten. Det var hennes livsbehov just då. Och Jesus talade om vatten med henne. Det som hände var ingen spektakulär tilldragelse. Det var ett möte i en vardagssituation. För oss kan det betyda att vi behöver umgås med människor i vardagen på ett sådant sätt att de får förtroende för oss och får en första bild av den kristna tron. Vi är Kristus brev till världen, skriver Paulus. Genom att ställa vanliga frågor och ge bibliska svar på de här frågorna kan Gud få tillfälle att visa dem att de behöver frälsaren. Och han kan öppna deras hjärtan för evangeliet. Vi läser fortsättningen. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du sa är sant. Jesus svarar inte på frågan så som hon tänkte sig. Det blir en överraskande vändning. Nu när Jesus har fått kontakt så kan han gå in på verklig själavård. Han vet att hon inte hade bra ställt i sitt liv. Hon lever i synd. Antagligen är det det som gör att hon kommer ut i brunnen mitt på dagen, så att hon inte behöver träffa andra. Men han ställer henne inte direkt mot väggen. Han bara säger något som kan vara hur naturligt som helst. Gå och hämta din man. Jag vill prata med honom också. Som sagt var det ovanligt att en jude samtalade med en samaritisk kvinna. Hur ska hon göra nu? Hon är ju inte gift. Fast hon lever ihop med en man. Hon kan inte annat än bekänna att hon inte har någon man. Fast det är ju egentligen inte heller så konstigt. Hon kan ju vara en änka. Men Jesus vet. Nu kan han visa henne på hennes synd. Han visar henne vad som är fel i hennes liv. Hon har levt med 5 olika män. Och hon lever nu i ett förhållande som inte är lagligt. Och det är inte heller rätt inför Gud. Det visar Jesus henne, fast inte med långa pekpinnar, utan med milda ord. Och ändå träffar lagen henne rakt i samvetet. Kvinnan sa: Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Kvinnan förnekar inte det som Jesus säger. Genom sina ord ger hon honom rätt, men hon har blivit träffad i en sjukpunkt och hon vill helst inte beröra den mera. Hon slingrar sig från det svåra och börjar istället ställa andra frågor. Hon vill veta hur den rätt gudstjänst är. Invid Sykar finns berget Gerissim. Tidigare fanns ett tempel där, men judarna brände ner det, kanske 100 år före den här händelsen. Nu är kvinnan intresserad av frågan var man egentligen ska fira gudstjänst. Är det som judarna säger, att man ska resa till Jerusalem? Eller hade fäderna rätt när de byggde templet på Gerissim? Så hör vi Jesus svar. Tro mig, kvinna. Den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Här blev det nu mera undervisning. Jesus avslöjar för kvinnan hur det rike fungerar som han ska grunda. Då är det inte längre fråga om bara en yttre gudstjänst på en viss plats. Den gudstjänst som sker i ande och sanning är universell. Den sker överallt där människor samlas kring Guds ord. Där människor vänder sig till Gud genom Jesus, får förlåtelse för sina synder, tack vare att Jesus har offrat sig för dem och har gett dem tron, det levande vattnet. Då är det inte längre fråga om judar och hedningar och samariter. Då är det inte, även om det var från judarna evangeliet utgick. För det var ju Jerusalem som Jesus led och dog för våra synder och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Tänk på hur evangeliet sedan gick ut från Jerusalem. Då förföljelserna slog till i Jerusalem spriddes lärjungarna ut över Judén och Samarien. Filippus och senare Petrus och Johannes gick runt i Samariens städer och predikade evangeliet. Och där bildades församlingar. Just på den här orten där Jesus nu var hade det sannolikt då också, några årtionden senare, ja, bara ett par årtionden senare bildats kristna församlingar. Den tiden kom när så skulle ske. Ja, den var redan inne, för redan nu predikade Jesus där i staden. Och nu ska vi höra det sista i texten. Kvinnan sa till honom: jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne: det är jag, den som talar med dig. Kvinnan känner till profetiorna om Messias, och hon kopplar det som Jesus säger om kommande tider till honom. Då avslöjar Jesus något som han inte ens uppenbarade för judarna. För han ville inte att judarna med våld skulle göra honom till en yttre jordisk kung, som de ville. Men han avslöjar för den här kvinnan att han är Messias. Jag är, tala med dig. Jag är, vi känner igen det här på grekiska, ego eimi, som är ett sånt där uttryck som alltid motsvarar det hebreiska outtalbara namnet JHVH, Herren. Här slutar vår text idag, men vi har ju en fortsättning som vi läser och predikar över andra gånger. Där får vi veta att kvinnan blev en missionär. Hon lät sin kruka stå och rusade in i staden. Och nu kändes hon inte längre att träffa människor. Nu var det viktigt att få ut budet till sina vänner, till så många som möjligt. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Kanske han är Messias. Och så kom människorna ut, och så var det många som fick höra undervisning av Herrens egen mun. Fälten hade vitnat till körd, som Jesus sa åt sina lärjungar vid det här tillfället, när de kom tillbaka från staden. Så här kan en föraktad syndig kvinna bli ett redskap för evangeliet om Jesus. Det var henne som Jesus behövde träffa. Genom hennes ord kom människor ut för att höra honom, och genom hans ord kom många till tro. Det hela började med ett vardagligt samtal vid en brunn. Det utvecklades genom en varsam utveckling av samtalet till en lagpredikan som väckte behovet att höra mera. Och det som kvinnan hörde ledde till ett behov att få dela med sig åt andra. Den här kvinnan blev helgad av Jesus. Det står ingenting om att hon bekände och fick förlåtelse för sina synder. Men vi vet ju att när Jesus undervisade så fanns där det viktigaste med, att han sa: dina synder är dig förlåtna. Så var det ju när den lame mannen fördes till Jesus. Så väntade man sig att han skulle bli botad. Men det som Jesus först gjorde var att han sa: dina synder är förlåtna. Det var det viktigaste. Det var det viktigaste också för kvinnan. Men vad hade skett om Jesus hade sagt till henne när hon kom ut i brunnen: dina synder är dig förlåtna? Knappast skulle resultatet ha blivit vad det blev. Det allra viktigaste vi kan säga idag är just också detsamma: dina synder är dig förlåtna. Du som är fylld av oro att dina relationer inte fungerar som de borde, eller som lever en synd som ingen annan vet om, men som tär på dig och dina krafter, du får komma fram inför Jesus och säga honom precis som det är. Du har ingen frid att hämta i ditt eget hjärta, men han ger dig sin frid, för han har förlåtit dig alla dina synder. I detta får du gå och vara hans redskap varje gång du möter en medmänniska. Må Gud ge oss öppnade ögon för denna stora uppgift som vi alla har fått. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.